Hej kära radiolyssnare. Det här är Radio Tyresö 91,4 MHz eller på webben www.tyresoradion.se. Varje mediekoncern med självaktning håller sig ju nu för tiden med en krönikör. Och vi är inte sämre. Så det ni nu ska få höra är första bidraget i det jag, Leif Bratt, valt att kalla Ullas reflektioner. Författaren till kröniken är nämligen Tyresökvinnan Ulla Hoffman som är med mig här i studion. Är det något mer du skulle vilja ha sagt om din person innan vi börjar?
Jag har bott i Tyresö i 50 år i år, så att alla mina barn är uppvuxna här och det ger mig en trygghet. Jag står med fötterna i Tyresöjorden.
Då gör vi så här, Ulla. Du börjar med din krönika och då föreslår jag sen att vi sitter och reflekterar lite över det du har sagt. För att det är lite kött på benen om vi så säger. Mm. Varsågod Ulla.
På Svenska Freds hemsida läser jag att vapenexporten idag är dubbelt så hög som i början av 2000-talet. Sverige var det land som per capita sålde mest vapen i världen 2011. Förra året sålde vi vapen för 8 miljarder kronor. Svenska vapen används av totalitära regimer och diktaturer och i flera krig. Sverige säljer vapen till länder som kränker de mänskliga rättigheterna och det grövsta. Och om vi inte själva exporterar direkt till militärdiktaturer så säljs de svenska vapnen vidare av andra exportländer till krigförande länder. Av de 62 länder som köpte vapen av oss för 3 år sedan var 43 av dem inblandade i en konflikt. Och Sverige är inte det enda samvetslösa land i världen som exporterar vapen till militärdiktaturer och länder i krig. Bland de 6 första största vapenexportörerna i världen finner vi de 5 permanenta medlemmarna i FN:s säkerhetsråd. Det är denna lönsamma export vi ser resultatet av idag. Människor i Syrien, Afghanistan, Irak, Eritrea, Somalia tvingas fly undan konsekvenserna av denna förödande, dödande, lemlästande export. Och vad säger EUs länder till dem då? Jo, kom inte hit, stanna där ni är. Om ni måste fly, gör det till era grannländer. För att förhindra att några av de 1 miljon syrier som tagit sin tillflykt till Libanon tar sig till Danmark annonserar den danska regeringen i libanesisk dagspress för att, som det kallas, signalera att flyktingar inte är välkomna. Danmark ligger på plats nummer 22 i Svenska Freds lista över de största vapenexportörerna i världen och ett av de länder som sålt vapen till Syriens diktator Bashar al-Assad. Som om det inte vore nog så förnekar EUs medlemsstater de som tvingas fly möjligheten att ta sig helskinnade till länder i Europa. Länder som de upplever som säkra att forma sig en ny framtid i. Sverige och de andra medlemsstaterna skärpte transportörsansvaret för att förhindra flygbolagen att ta med passagerare som kunde vara på flykt. Och vi tvingade därmed de flyende att anlita flyktingsmugglare som sedan kriminaliserades av oss oavsett om de gjorde någon förtjänst eller ej. För dyra pengar, ofta hopsamlade av familjen, transporteras de därför över Medelhavet i osäkra båtar, packade som sardiner i en konservburk. Hittills i år har nästan 3000 barn, kvinnor och män, alla på flykt från sina hemländer, dött i Medelhavet. Människor vars liv hade räddats om det funnits legala vägar att ta sig innanför fort Europas murar. Om transportörsansvaret tagits bort. Om vi flugit ner och evakuerat dem. Om vi försett dem med tillfälliga handlingar. Om vi slutat att exportera vapen. Om vi bara hade betett oss som mänskliga människor och inte som omänniskor. Jag föddes under andra världskriget och var några år när freden slöts. De finska krigsbarnen som bott hos mormor och morfar åkte hem. Mormor och morfar som tillsammans med många andra hjälpt och tagit emot så många. Vi gjorde det då. Vi hjälpte människor på flykt. Vi gjorde det igen när vi tog emot flyktingar från till exempel Ungern och Chile, Iran och Turkiet. Vi har gjort det förr. Tagit emot människor som tvingats fly undan krig och förföljelse. När jag nu står på Stockholms central och ser på dem som söker en fristad, pratar med Migrationsverket, ser de trötta frivilliga som solidariskt arbetar dygnet runt för att välkomna de människor som flytt sina hemländer, tänker jag, vi kan göra det igen. Vi kan sträcka ut en hand. Eller varför inte båda?
Tack ska du ha, Ulla. Då är min första reflektion då. Du säger här i början att vi exporterar mest per capita, alltså mest per invånare. Mm. Varför är det ett bra mått? Alltså för mig skulle ett bättre mått, alltså okunnig som jag är då, ett bättre mått vara alltså den totala vapenexporten från ett land, oavsett hur många människor som bor där. Det skulle vara ett, för mig ett bättre mått på hur mycket dumheter man medverkar till.
Ja, alltså jag vet inte om det här med per capita, om det är ett bättre mått än den totala vapenexporten. Det viktigaste är ju att inte någon nation tillverkar eller exporterar vapen överhuvudtaget, tycker jag. Men alltså jag undrar hur varje människa i Sverige skulle reagera om han eller hon eller hen visste att regeringar oavsett färg är med och orsakar så mycket elände som vår vapenexport gör, för att vi exporterar vapen oavsett vem det är som regerar. Och vi har ju en uppfattning om oss själva som ett folk som gillar fred, demokrati och solidaritet. Och vi har till och med en kung som har lånat ut sitt namn till en hel serie med gevär. Jag var inne och tittade på nätet igår för att kolla upp det. Både enpipiga och pansarvärnsgevär. Inte för att jag vet egentligen. Jag kan ju se på bildskillnaden på dem då. Men USA vill nu köpa mer granatgevär för att förse Irak och de kurdiska styrkorna där med fler gevär av Carl Gustav-modellen. Eller pansargevär av Carl Gustav-modellen. Och om det skulle komma på fråga så skulle det vara intressant att få veta om Sverige kommer att kringgå reglerna och exportera till USA, trots att man ändå måste se att USA ligger i krig och att man tänker exportera dem vidare, så att säga, vapnen. Så jag menar att Sverige, vi har tummat så mycket på de här reglerna kring vapenexporten och hur det får se ut där. Så att jag tycker att det är viktigt att det kommer ut ett budskap, och då har du ju rätt i att spela det kanske inte någon större roll, utan bara veta det att vi är ett land som är så pass litet med så få egentligen invånare, men vi exporterar så mycket vapen till andra länder, och att vi också gör det till länder som ligger i krig. Det var en gång i tiden kikarsikterna på planen, de turkiska planen som flög över och sköt ihjäl kurdiska styrkor och kurder. De var svenska kikarsikten, kom från Sverige. Vi är mitt under brinnande krig i forna Jugoslavien, så exporterade, eller så förde vi via kurirpost, via ambassad, eller jag vet inte om via kurirpost över delar till kanonerna. Och jag menar, vi måste svenska, eller folket i Sverige måste vara medvetna om vad vi bidrar till, vad deras skattpengar faktiskt bidrar till.
Först så tror jag att jag säger rätt om jag säger ett pansarvärnsgevär. Alltså när ordet pansarvärn kommer in, då handlar det om att skjuta på fordon och få dem oskadliggjorda.
Det kan jag, du kan mer om det där. Jag är gammal blåstjärna, där sköt vi med pistol och inte med någonting annat. Ja, men pansarvärn, de står på så här, de står ju på marken och så skjuter man ett skott upp så här. Och det är väl möjligt att det går till vapen, men det kan ju skjuta rakt in över folk också.
Ja, självklart, men just ordet pansarvärn, det tyder på att, det, att man ska träffa någonting som är gjort av pansar för att oskadliggöra det.
Mm. Det, så kan det vara. Ja. Så kan det vara.
Men när det kommer då till vapenexport, jag tänkte så här, jag är ju ekonom. Mm. Jag skulle ha uttryckt det då, eller min tanke får iväg till BNP, alltså bruttonationalprodukt. Mm. Ett annat ord för ungefär värdet av vår produktion under ett år. Det vi har att leva av, så att säga. Vår svenska BNP, bruttonationalprodukt, den är ungefär 4 000 miljarder om året. Och du sa, om jag minns rätt, att vi exporterar för 8 miljarder om året. Jag tror jag räknar rätt om jag säger att det är då alltså 2 promille av det vi har att leva av, alltså som skapar vår välfärd. Tillväxten, hur mycket den här ekonomiska kakan som vi kan leva av per år, den ökar med ungefär 3%. vilka alltså är ungefär då 15 gånger så mycket som vapenexport. Alltså på ett år så blir vi effektivare eller ja, duktigare, eller vilka ord vi nu vill använda, som är 15 gånger större. Alltså min slutsats är att vi behöver inte den här vapenexporten för att ha vår välfärd. Det gör varken till eller från. Och då blir det ju snarast, för mig i alla fall, en moralisk fråga. Ska vi medverka till lidande bland andra människor för den här 2 promille skillnaden? Och för mig blir ju svaret ganska självklart, men jag är ju opartisk. Ja. Lyssnarna får dra sina egna slutsatser.
Precis, och jag tänkte, det har du alldeles rätt. Det var väldigt intressanta siffror. Jag har väldigt intressant att du belyser det på det sättet. Och jag tror, som jag sa, att alltså människor i Sverige vet inte om hur det ser ut med vapenexporten. Och när man tänker på den solidaritet som har varit nu under det år som snart vi har lagt bakom oss under flyktingar, så kan jag, eller flykting, det som man kallar för flyktingkris då, så tänker jag att om folk vet om hur det ser ut med vapen och vad det är som orsakar eländet, och att vi är med och orsakar det, så tror jag att människor kommer att reagera.
Vi får se hur det går. Det här med också, alltså vi exporterar då, om jag lite slarvigt säger, till höger och vänster, och det här med, jag tror du nämnde då Afghanistan, Irak, Eritrea och Somalia. Alltså krishärdar som vi förser då med vapen. Alltså, vi göder krisen, kan man väl på sätt och vis säga. Men å andra sidan, om inte vi skickar, då är det ju någon annan som skickar vapen. Det finns ju fler vapenproducenter. Hur ska jag förhålla mig till det?
Ja, alltså du har ju helt rätt i när du säger att så länge det finns länder som resonerar så, att man säljer, struntar i moral, etik och människors lidande och därför exporterar vapen, och så hjälper det ju inte människor i Syrien och Afghanistan om Sverige slutar, för det vi är ändå, det kommer ändå finnas så pass många andra som gör. Men jag tänker, det är ju bara till att, om man lyssnar på debatten när vi pratar moral, alltså när vi, det är bara till att lyssna på debatten i USA, när den vapendebatten, när den blossar upp efter varje skolskjutning som har varit. Det har ju varit, och president Obama är ute och pratar om vapenlobbyn och att man måste förhindra att människor har sån tillgång, att det finns sån tillgång på vapen i USA som det ändå gör. Och vi hör vapenlobbyn, hur de jobbar, och de andra fram kända skådespelare som tycker att det ska vara varje människas rätt att försvara sig själv, och då förstås med vapen. Så kommer man aldrig till den slutsatsen att man diskuterar vapenexporten. Alltså jag har, därför blir det lite grann för mig en dubbelmoral från Obama när han säger att och när det handlar om att skjuta ihjäl barn på skolor, det låter ju hemskt att säga så här, men att när man skjuter ihjäl amerikanska barn på skolor, så har det ett annat värde än när man skjuter ihjäl barn i något annat land, i till exempel Syrien eller något annat land där det pågår ett krig. Alltså USA är ett jätteland när det gäller vapenexport då. Och för mig blir det då alltså att det är en fråga om hederlighet och moral. Och bara för att någon annan säger att vi tänker tillverka vapen, vi tänker sälja vapen, vi tänker fortsätta med den här vapenexporten, så betyder ju inte det att jag har moralisk rätt att göra det. Det kan vara till exempel människor som smugglar eller flyktingsmugglare som tar betalt och så vidare. Bara för att de gör det, så ger det inte mig rätt att ha det eller att göra likadant. Utan moral och hederlighet är det som är, tycker jag, viktiga begrepp i det här. Och
Ja, jag tänkte också på det här med moral och etik, och mitt förra inlägg handlade just om att det är mer en moralisk fråga, för materiellt behöver vi inte exporten, som vi sa. Jag tänkte så här då, att för att det finns möjlighet, eller så här, om inte, alltså för att säga, det är ju en självklarhet att inte jag går och rånar en bank, för det får man inte göra. Men med samma argumentation så skulle jag ju kunna säga då så här, det är lika bra jag rånar banken, för om inte jag gör det kan någon annan göra det. Alltså, och det tror jag de flesta inser att så kan man inte tänka. Nej. Men när det gäller vapenexport så går det tydligen.
Ja, ja då lägger man en ekonomisk aspekt på det. Så att
men det är ju bankrån också, ja. Det är väl om något en ekonomisk aspekt. Ja. Komma ut med en stor säck pengar.
Ja, fast det där är ju ändå, alltså det är ju inte olagligt att exportera vapen, men det är ju olagligt att råna en bank.
Jo, men när vi har pratat om utifrån ett moraliskt perspektiv. Lagar ändras ju också och vi kan ju vi har ju nu får du rätta mig med, i alla fall tidigare hade vi en bestämmelse, vi hade ju krigsmaterielinspektören eller vad han hette för någonting och vi fick inte exportera vapen till länder, det, alltså, det var ju en, om det nu är en lag eller förordning men vi hade i alla fall en regel som sa vi fick inte exportera vapen till länder som var i kris eller krig eller där det var odemokratiska. Så det fanns ju ett regelverk. Mm. Eller fanns?
Det finns fortfarande ett regelverk kring. Jag kan inte det exakt hur det ser ut. Jag vet att förhandlingarna så på den, då mellan, kring 2006 innan valet då hade vi uppe det här med hur det skulle se ut. Och, men de förhandlingarna kom ingen vart där för att vi kunde inte enas de tre partierna då som skulle gå fram som gemensamt. Om hur det skulle se ut. Och, men det är så att vi har inte rätt att exportera vapen till länder till krigförande länder. Så är det, det är ju basen då. Och det är därför det ska bli så intressant att se att när USA nu ställer den här frågan kan vi få köpa fler granatgevär för vi ska skicka dem till Irak och Kurdistan och förse dem med de här granaterna. Och jag menar, kurderna förtjänar allt beröm nu då för att de sliter och tagit striden och verkligen hjälper till, tycker jag, i kampen mot IS. Men det ska bli intressant att se vad Sverige svarar då, därför att det går inte att komma ifrån annat än att USA befinner sig, vi är faktiskt i krig. Ja. Och ska vi exportera då Carl Gustav. Kungen borde säga något här.
Ja, han kanske vill skicka badkar.
Ja,
vi blir av med några. Det var lite plumpt. Men i alla fall, du lovordar kurderna i deras kamp mot IS. Är det okej för dig att exportera vapen till kurder?
Alltså, nej, det är inte okej för mig att exportera vapen överhuvudtaget. Jag skulle vilja, där går min gräns. Vid vapenexporten finns det, jag har andra gränser också och de kanske du kommer att komma underför mig så småningom eller kommer att hitta. Men jag är ju pacifist.
Om vi nu lämnar det här och nu tar vi ett större perspektiv då. Och, alltså jag vill jämföra då vapenexport med klimatproblematiken. Alltså jag menar, bägge två är globala frågor. Som sagt, om inte vi exporterar någon annan. Om vi slutar förbränna fossila bränslen så används det upp någon annanstans. Kan enskilda länders initiativ ha någon påverkan på det här problemet? Oavsett om det gäller vapenexport eller klimat. Nej, vi tar vapenexport, du och jag här nu.
Ja, alltså. Ja, det tror jag. Jag tror att ett enskilt land, om Sverige skulle sluta upp och exportera vapen och gärna sluta upp och tillverka vapen, kan ta de engelska bobbyserna som exempel. De hade aldrig varit inte beväpnade för att inte de skulle frammana att folk skulle då skjuta på dem och sådär.
Får jag bara skjuta in där så att det inte blir något. Om man tappar förståelse för ett ord så tappar man lyssningen. Mm. Eller, Bobbys, du menar alltså engelska poliser?
Jag menar engelska poliser, precis. Och de var inte beväpnade. Nu är de beväpnade. Tidigare var de inte beväpnade. Och det var ju för att de inte skulle frammana något våld från dem som de då mötte då. Vapenexporten är ju, precis som du säger, global. Det är ett globalt problem. Och klimatproblemen är också globala. Och Sverige går före när det gäller klimatproblemen. Försöker i varje fall. Och Sverige kommer också, det skulle spela roll om vad vi gick före när det gäller vapenexporten och slutade att exportera. Alltså det skulle visa de andra länderna att det faktiskt går. Och vi kan tänka, på sexköpslagen som vi antog för en faslig massa år sedan och som fortfarande gäller då, där Sverige valde att inte kriminalisera den som säljer sex med, eller säljer sin kropp, men väl den som köper. Och den lagen har ju orsakat diskussioner, och det gör den ännu i många länder, och har också lett till lagförändringar i några länder. Så att jag tror att gå före och vara, det har vi gjort när det gäller jämställdheten, så jag förstår inte riktigt varför. Jag har inte, alltså när det gäller jämställdheten har ju Sverige gått före och varit föredöme för många länder när vi har diskuterat kvinnans situation i samhället. Varför gör man inte det när det gäller klimatproblemen? Varför gör man inte det när det gäller vapenexporten? Varför, skulle jag vilja veta. Vilka är det som politiskt sitter och bestämmer vad det är som vi ska vara bäst på i världen?
Ja, du menar alltså då att man kan vara ett föredöme, och att vara ett föredöme kan ge resultat. Mm. Är det slutsatsen?
Absolut.
Ska vi då, eller du kanske kommer upp med, jag har en reflektion till. Och det var ju att det här eländet med vapen i hand, så kan man terrorisera medmänniskor, och det gör att några flyr från sitt hem med sina barn. Och då har vi haft en diskussion här i Sverige att hur mycket mäktar vi med att hjälpa till och så vidare. Och en sak som då har kommit fram i debatten, det är ju det här tillfälliga uppehållstillstånd. Alltså på något sätt under det akuta skedet, så länge det är oro i landet så får du skydd här. Sen får du åka tillbaka. Alltså, vad är din inställning till det här med att ge tillfälliga uppehållstillstånd?
Sverige har ett stort land, eller jag ska säga, vi är inte så tätt befolkat, så kanske jag ska uttrycka mig. Det finns massor med mark runt omkring där man skulle kunna bygga och där man skulle kunna ta bostäder. Vi behöver också nya impulser, och vi behöver människor som kommer hit och som får oss att se saker och ting på ett helt annat sätt. Därför så är jag helt och hållet emot de tillfälliga uppehållstillstånden. Vi har möjlighet att ta emot folk som kommer hit, och vi ska inte säga att det är att vi måste ha en paus, för att vi måste inte ha en paus. De som behöver en paus, det är ju i så fall de människor som tvingas att fly. De behöver paus i att bomberna ska regna över deras skallar. Det ska inte regna några bomber. De ska inte behöva ta sig. Jag var på väg att flytta till USA en gång i tiden. Jag klarade inte av att lämna Sverige. Man lämnar, och titta på Alex Solzhenitsyn, hur det såg ut för honom. Han ville inte heller lämna Sovjetunionen, men han tvingades till. Alltså, men man flyr inte för att man tycker att det är kul. Man drar inte med sig sina barn och sin familj för att man tycker det är roligt. Och tvingas man att göra det, då vill man komma till ett land där man vet att man ska, där man kan stanna, där man kan bygga upp något nytt. Och då är viktigt för integrationen det att man får veta att här, vi tar emot dig med öppna armar. Här ska du få stanna. Här ska dina barn gå i skola. Här ska er familj ha det bra. Och här ska du så fort som möjligt lära dig svenska. Här ska vi se till att du kommer ut och får arbete. Och att det blir att du kan känna dig trygg här. Och då säger vi att nej, det blir det inte. Utan nu vet vi, under tiden vi i Sverige har tagit en paus, så ska du få leva i ovisshet. Du ska inte behöva lära dig, det är ingen idé att du lär dig svenska, därför du vet inte om du ska skickas tillbaka. Det är ingen idé att du försöker leta jobb, därför du vet inte om du kan få stanna på det arbetet. Alltså man tittar på syrierna som kom, så för några år sedan så tog den dåvarande rättschefen Mikael Ribbenvik ett beslut om att alla som flydde från Syrien, för att han såg att den här konflikten kommer att bli långdragen. Det kommer att vara i många år. Därför är det inte rimligt att ge dessa människor ett tillfälligt uppehållstillstånd, utan de får permanenta uppehållstillstånd. Och nu har regeringen ändrat, och nu är det tillfälliga uppehållstillstånd som gäller för dessa människor. Jag tycker det är, och dessutom, förutom att det är tillfälliga uppehållstillstånd, så har vi alltså stängt gränsen. Vi har infört ID-kontroller, vi har transportörsansvar på båtar, vi har transportörsansvar på över bron, och vi har, alltså människor kan inte längre ta sig till Sverige, även bara för att de kanske inte har hunnit få med sig sitt ID-kort eller någonting när de har flyttat, de inte kan visa vilka de är. Det är helt, jag fattar inte, jag förstår inte vad det är denna vår regering håller på med och de som beslutar. Det som tidigare var totalt otänkbart att man skulle samarbeta med till exempel Sverigedemokraterna. Det är inte så otänkbart längre. Utan nu är det den politiken som förs. Och jag är så in i hjärtat, så in i själen, bekymrad, ledsen och förtvivlad över det här.
Men även om du tycker att Sverige är ett stort land, alltså ytmässigt, kan du se något tak? Alltså, för det handlar ju om att vi ska klara av i integrationen också. Om vi inte kan skapa jobb, så att, jag menar, vi kanske gör dem en björntjänst. Bara hitta på siffror nu. Säg att vi kan ta emot 100 000 flyktingar. De kan vi integrera. Det finns en möjlighet för 100 000 att skapa sig en vettig framtid i Sverige. Eller är det för dig obegränsat? Alltså, alla som kommer ska få stanna?
Alltså, ja, som jag sa i min krönika, så föddes jag under andra världskriget. Jag har inte upplevt det så. Alltså, jag föddes 1942 och det tog slut 1945, så jag var 3 år. Men mina föräldrar har berättat, min mormor och min morfar har berättat. Och jag vet hur det såg ut därefter. Och jag vet också att 1948 så kom deklarationen om mänskliga rättigheter, FNs deklaration om mänskliga rättigheter, som hela världen har tagit och som de flesta länder har ratificerat, alltså tagit till sig då. Sverige har skrivit under den. Vi har ratificerat den. I den finns det en artikel 14 som säger att varje människa, alltså var och en av oss, har rätt att söka asyl i ett annat land och också åtnjuta skydd mot förföljelse. Den dag vi säger upp den deklarationen, den dag kan vi sätta ett tak. Innan det så är vi förbundna att ta emot de människor som söker enligt FNs deklaration om mänskliga rättigheter. Den är så viktig för mig, så att jag har ett exemplar av den deklarationen i min handväska. Vart än jag går så kan jag ta fram och läsa ur den.
Nu fick du göra det verbalt, inte läsa just den, men innehållet i den fick du redogöra för verbalt. Är det någonting mer du vill förtydliga? Alltså, saker och ting ändras ju nu nästan från dag till dag. Är det någonting du vill komplettera krönikan med?
Ja, faktiskt. Vi har vårt evakueringsboende här i Tyresö. Och där vi har tagit emot ett antal människor som sedan har slussats vidare. Kvinnor, män och barn i olika kondition, skulle jag vilja säga. Som har mått hyfsat, mått jättedåligt. Men alla, det kan man säga utan att överdriva, alla är svårt traumatiserade utav det som har hänt. Det är någonting som inte vi egentligen kan föreställa oss. Jag gick med en ung man från Afghanistan upp till biblioteket för att visa honom biblioteket, att han där kunde läsa tidningar på persiska, han kunde surfa och så vidare. På vägen så berättade han då att hans telefon inte fungerade och för att den hade legat i vatten. Och då tänkte jag för mig själv att folk är så slarviga nu för tiden. Och jag tänkte på mitt barnbarn som har tappat sin mobiltelefon i vatten 2 gånger. Tills det slog mig att jag kanske skulle fråga honom hur hans telefon hade hamnat i vattnet. Och då berättade han att han legat 48 timmar i Medelhavet. Och det var då telefonen hade blivit förstörd. Det gjorde att jag fick ett helt annat perspektiv. Alltså att man lär sig varje dag. Jag skulle i det här passa på att tacka alla våra restauranger, alla våra företagare i Tyresö som har ställt upp och hjälpt människor som har varit på flykt och som har haft det illa. Alla våra restauranger som har skänkt middagar, därför att man har inte tillåtit, vi kan inte laga mat i evakueringsboendet. Alla restaurangerna som har liksom middag på middag har man bjudit på. Fontana som har skänkt yoghurt, oliver, dolmades, vindolmar och ravioli och allting sånt. Andra förut, Coop. Johan på Coop som säger att ta vad du behöver, lägg en lista i kassan och tala om att jag har sanktionerat det. Alltså, tack för att ni är så som jag skulle vilja att hela Sverige var.
Då tackar jag dig så länge då. Och sen får väl hoppas att en sån här genomtänkt krönika kommer en till i framtiden kanske.
Det gör det.
Då håller vi tummarna för det och så återkommer vi när vi har nästa krönika. Tack Ulla.
Tack Leif.
Ni har hört Ulla Hoffman, berätta om problematiken kring vapenexport och dess konsekvenser, bland annat möjligheten att jaga bort icke önskvärda medborgare i det land där de bor.